Jag trodde aldrig att jag skulle få höra en sån här sak.
Det dröjer över 2 år innan fallet med den försvunne miljonären Göran Lundblad får sin upplösning.
Åh, tjenare, det där var annorlunda.
Och det är inte polisen som får fram erkännandet. Det är Therese Tang.
Alltså en civilist ligger bakom att ett mord har klarats upp. Oj, det var värst, så att säga.
Det är för Therese Tang som Martin Törnblad pekar ut var kroppen är begravd.
Ja, alltså, jag har inte heller.
Alltså 15-20 meter ut. Där är det. Exakt.
Även om jag hade liksom en känsla att jag trodde att det kunde vara dem, så hade jag ju aldrig förväntat mig någonsin att man berättar det här så där rätt upp och ner för någon. Det trodde jag inte.
Men hur är det egentligen med resten av erkännandet? Hur gick det till? Och kan man lita på det?
Och som enda underlag för att fälla 2 personer för mord, så tyckte jag att snälla var försiktiga.
Det här är Spår med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Förlösa mordet.
Avsnitt 2.
Polisen har inte gjort några fynd i jakten på spår om det misstänkta mordet utanför Kalmar.
Under nästan 2 års tid, mellan september 2012 och juni 2014, är lantbrukaren och mångmiljonären Göran Lundblad försvunnen. Grannar och polis misstänker att något inte står rätt till, men utan kropp är det svårt att bevisa att ett brott har begåtts. Men så plötsligt sommaren 2014 sker det stora genombrottet i den här utredningen.
Och sen förra veckan så sitter ett par i 25-årsåldern häktade misstänkta för mord på honom. Men någon kropp har inte funnits förrän nu.
På eftermiddagen den 3 juli 2014 gräver plötsligt polisen på ett ställe man inte tidigare brytt sig om. Ni som lyssnar via Acast ser nu bilder från polisens fyndplats.
Under dagen igår så grävde polisen på en äng inte långt ifrån den 63-åriga mannens bostad.
Fyndplatsen är på Törnblads mark.
Varför polisen började gräva just på den här platsen, det vill Lina Isaksson Funke inte berätta.
Göran Lundblad är begravd i mark som tillhör ärkefienden. Och det är viktigt, menar åklagaren, som nu har gripit 2 personer misstänkta för mord.
Det här fyndet nu som ni gjorde då, stärker det misstankarna mot de 2 som sitter häktade?
Ja, det gör det. På grund av valet av plats då.
Men hur har då polisen hittat fram till gravplatsen? Det fanns ju 100-tals hektar av åkermark att gå vilse på. Varför just här och varför just nu?
Hur visste ni exakt vad ni skulle gräva?
Ja, det är vittnesuppgifter som har lett fram till att polisen har kunnat ringa in just det här området som är intressant.
Historien bakom de vittnesuppgifter som åklagare Patrik Sonnevang pratar om, det är på många sätt en unik historia. Och det är det som har gjort att det här mordfallet står ut i svensk kriminalhistoria.
Vad är det som är så märkligt med det här fallet?
Vi hör Leif G.W. Persson i programmet GVs mord, TV4.
Det är ju att det är en privatperson som klarar upp det. Genom väl något som väl kan beskrivas som egna spaningar. Det är mycket ovanligt. Och hade det inte varit för den personen så är jag personligen övertygad om att det fortfarande hade varit ouppklarat.
Ja, den här historien har en mycket ovanlig hjälte. Det är så hon i det närmaste beskrivits, i alla fall av vissa. Det är Therese Tang som får Martin Törnblad att erkänna var han begravt Göran Lundblad. Leif G.W. Persson igen i GVs mord, TV4.
Hade han inte lättat sitt hjärta för Therese Tang, och hade inte hon då haft den där sinnesnärvaron att bevisa det på det viset och vara så noggrann med det han säger, så då tror jag att det hade fortfarande varit ett ouppklarat försvinnande.
Men alla är inte lika förtjusta i Therese Tang och hennes insatser. Vi hör återigen Leif G.W. Persson i GVs mord, TV4.
Nu kan man ju tänka sig då att polisen skulle ha varit ytterst tacksamma mot unga fru Tang Men det är de inte. De är jävligt sura på en.
När Spår pratar med flera poliser i Kalmar bekräftas den bilden. Varför det blivit så ska vi gå in på senare. Men även advokat Thomas Magnusson som företrädde Martin Törnblad i rätten varnar oss för Therese Tang.
Hon var otroligt mån om att lösa det här fallet som privatperson. Hon var så oerhört angelägen om att framstå som den som har löst målet förlösa.
I sin slutplädering under tingsrätten manar Thomas Magnusson rätten flera gånger till försiktighet när det gäller Therese Tangs historia.
Ja, hon är överkonfident som man brukar säga. Ett överkonfident vittne. Hon hade väldigt stora tankar om sin egen förmåga. Och så la hon in den här typen när hon kan läsa pupiller och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Det var väldigt mycket sådana uppgifter. Och som enda underlag för att fälla två personer för mord så tyckte jag att snälla var försiktig.
Therese Tang beskrivs alltså som en privatperson som löser ett mordfall. En person som alltså lyckas reta upp både polis och advokat. Och som samtidigt har Leif G.W. Perssons beundran.
Du är hunden, va? Han är en valp, han är lite hoppig idag, men han lugnar väl ner sig. Hej, välkommen.
Kan inte du berätta för mig första gången du fick höra om förlösa och att Göran har försvunnit?
Ja, det var...
Tror du att det kommer gå att låsa in hunden någonstans?
Vi kan stoppa in honom och barnen också.
Vi återkommer till Therese Tang utan hund och hennes historia. Men vi ska ta det i rätt ordning.
Hur gammal är du om vi börjar då?
20.
Vi hör från mordrättegången. Det här är Maria Lundblad.
Jag har ju två halvsyskon. Eller några. Och Sara.
Maria är alltså dotter till den mördade Göran Lundblad och lilla syster till Sara som tillsammans med sin pojkvän Martin är åtalad för mordet. Maria reagerar annorlunda än Sara när pappan försvinner. Sara är det närmaste passiv, men Maria försöker däremot hitta sin pappa på alla möjliga sätt. Ett av de sätten är att kontakta Missing People.
För de hade ju nyligen liksom etablerats här i Kalmar län, här för mig. Så jag hade en jävla tur, egentligen. Och då sa skolsköterskan, men har jag hört om Missing People? Du kanske kan kontakta det.
Okay.
Och först var jag lite såhär, men sen liksom, varför inte?
Hösten 2012 har Maria Lundblad nyss fyllt 18 år. Hon mår mycket dåligt över att hennes pappa är försvunnen. Maria har nämligen börjat misstänka att pappa Göran inte försvunnit frivilligt.
När var det ni började reagera på att det här är något som inte stämmer?
Om inte på min födelsedag.
Och du fyllde 18 år vilken dag då?
Den 6 september.
Och hur kändes det?
Pinsamt, antar jag. Det är tråkigt när inte ens pappa kommer på ens födelsedag liksom. Det gjorde mig orolig, det gjorde det.
Misstänkte du att något hade hänt honom då?
Ja, då misstänkte jag brott faktiskt.
Det har hänt saker nere i Småland som Maria tycker är konstiga. Sara och Martin har börjat renovera Görans övernattningslägenhet inne i Kalmar.
Minns du när de hade börjat renovera lägenheten?
Direkt nästan.
Direkt alltså, efter?
En vecka efter han har försvunnit. Det är klart man blir misstänksam.
Maria upptäcker senare att Sara och Martin dessutom renoverar ställegården. Huset i Norra Förlösa där Göran Lundblad bodde. Nu har Sara gjort om Görans sovrum till matsal och bytt tapeter och golv.
Vad har hänt med liksom pappas rum? För en matsal här. Och då sa hon att hon inte vill bli påmind om honom.
Och det var då du förstod att...
Inte att man förstod, men man tyckte att det var väldigt skumt. Plus att hon blev så himlans... Men hon var helt panikslagen liksom, den dagen. Och han hade faktiskt försvunnit. Så det var också lustigt.
Spår har pratat med Maria, som inte vill ställa upp på intervju idag. och försöker lägga historien bakom sig. När rättegången sker i november 2014 var hon 20 år gammal och vittnar i en rättegång där offret är hennes pappa och den ena av de två misstänkta är hennes syster.
Misstänkte du att Sara hade någonting med Görans försvinnande att göra?
Mm, ja. Jag misstänkte mer Sara än vad gjorde Martin, måste jag säga.
Du misstänkte Sara mer?
Ja.
Och varför gjorde du det?
För hon har större motiv än vad Martin har. Visst, alltså, han kanske också är ute efter pengar och sådär, men jag vet inte. Jag hade den magkänslan i alla fall. Okay. Men man kan ju inte gå till polisen om jag har en magkänsla. Det är ju
inte fel att göra det.
Sara pratar allt oftare med Maria under hösten 2012. Och Sara nämner då misstankarna som hon märker finns där. Folk i trakten pratar. Polisen ställer frågor och likhundar nosar i ställegården. Sara undrar om Maria också hört ryktena.
Jag liksom låtsas som att inte jag vet att man är in med de här ryktena. Liksom. Mm. Men hon har vetat ganska mycket utan att säga något.
Mm.
För jag har varit lite rädd faktiskt.
Så istället för att prata med sin syster gör Maria som skolsystern föreslog. Hon kontaktar någon som hon hoppas ska göra ett bättre jobb än hennes egen syster.
Missing People. Var det du som kontaktade
ja,
dem?
Ja, var det.
Mm.
Återigen fick jag skit för det.
Ja, vem fick du skit då?
Sara. Ja, vilken utskällning jag fick för att jag gjorde det. Mm. Jag berättade inte för henne att jag hade gjort det. För jag tänkte liksom, vi måste hitta honom.
Mm.
Så jag bara skrev en kort beskrivning och skickade in en bild.
Om du ihåg när du gjorde det?
Nej, jag minns inte när jag gjorde det.
Anmälan inkommer den 17 oktober 2012 till Missing People, som precis startat sin lokalavdelning i Kalmar. Och där är Therese Tang operativ chef.
Vi var precis i uppstart. Vi hade ju liksom inte ens riktigt landat i rollen. Hur gör man när man letar efter en försvunnen person?
Mm.
Vi var ju mitt uppe i att utbilda oss egentligen.
Det är en kollega till Therese som tar emot Marias anmälan. Och innebörden är tydlig.
Hon säger att jag behöver hjälp, jag hittar inte min pappa. Jag vet inte vad som hänt, han har bara gått upp i rök.
Kollegan följer sedan Missing Peoples standardprocedur. Det betyder att han måste få bekräftat från minst en anhörig till att personen verkligen är försvunnen.
Och den andra anhöriga man ringer upp är då Sara. Som då förklarar att nej, det är ingen idé att leta efter honom. Vi behöver inte bry oss om det, han kommer nog snart. Han är nog på ett vilohem i Italien. Okej. Inte alls orolig och inte alls intresserad överhuvudtaget.
Det här förbryllar Therese Tang och hennes kollegor. De två döttrarna verkar ta pappa Görans försvinnande på helt olika allvar.
Alltså det här är ju vårt första fall. Så att man vet ju inte hur anhöriga ska vara eller hur de ska bete sig. Men jag vet att vi allihopa hajade till över att vi tyckte att hon betedde sig väldigt märkligt i telefon. Att nej, men hon ville ju inte ha någon hjälp. Ja, men det är inte jag som har ringt er, det är syrran som vill göra. Jag bryr mig inte, han är väl på ett vinohem eller någonting. Han kommer väl tillbaka. Hon var ganska barsk i tonen beskrev han och inte, ja, inte alls så där på hugget. Mer än att ja, leta ni då om ni vill. Så det vet jag att det hade vi liksom en liten anteckning om att hon var märklig liksom.
Missing People ordnar med skriftligt tillstånd från markägarna och förbereder en skallgång i Funkabo. Det är området där Göran Lundblad har sin lägenhet i Kalmar. Där finns nämligen sista spåret av den försvunna miljonären. Hans ena bil, en Chrysler, stod parkerad i närheten. Man använder sig av terränggående fyrhjulingar och trots att lokalavdelningen är nystartad är det många människor som vill hjälpa till att leta efter Göran Lundblad.
Ja, vi var väl runt 75 personer någonstans som ställde upp, så det var ganska stort får man väl ändå säga. Med tanke på att det var vårt första sök, att det var så mycket personer som kom och ställde upp då.
Det blev inga fynd i jakten på den försvunna 63-åriga mannen i Kalmar när organisationen Missing People sökte efter honom igår. 72 personer deltog i sökandet som började på förmiddagen och slutade när mörkret kom.
Nej, första söket Missing People gör resulterar inte i några spår efter Göran Lundblad.
Man kan väl säga att vårt motto i organisationen där, det var att man ger aldrig upp. Man slutar inte leta. Familjen ska få känna att vi finns där.
Det har hunnit bli i november 2013. Göran Lundblad har nu varit försvunnen i drygt 14 månader. Men snön har redan börjat lägga sig på åkrarna i Norra Förlösa. Så Missing People skjuter i samråd med polisen upp sina sökningar till våren 2014. Polisen i Kalmar har vid det här laget annat som upptar deras tid. Ett misstänkt dubbelmord på Norra Öland gör att man riktar om sina resurser. Där finns nämligen kroppar och teknisk bevisning. Något som saknas i fallet i Norra Förlösa. Men Missing People tar ny sats. Man startar med hundsök kring Göran Lundblads gårdar i Balebo och Norra Förlösa. Men det här fallet går snabbt ifrån att vara ett typiskt skallgångssök till något helt annat. Therese Tang driver nämligen på. Therese letar i sina anteckningar under rättegången. Hon har fått frågan av åklagaren om hur många gånger hon träffat Martin Törnblad, som då är anklagad för mord.
Då ska vi se. Den 18 i femte. Då är det när jag kommer med en hundförare och knackar på i huset. Sen så har jag lämnat in den 20 i femte, men det stämmer ju inte. Det blir den 19 i femte när vi var vid Gölen. Och då träffar vi ju både Sara och Martin. Den 26 i femte. Då är det när vi tömmer gödselbrunnen och sen har ett samtal vid traktorn. Och sen även då den 19 i sjätte när Martin kommer till Gamleby.
Första mötet med Martin Törnblad sker när Therese Tang och en kollega just avslutat ett hundsök i Norra Förlösa. När de passerar ställegården ser de Martins pickup som står parkerad utanför huset.
Så jag sa att vi tar med oss voven och går och knackar på dörren. För jag vill bara in och se om vi kan få söka igenom huset. Liksom. Och när jag knackar på så öppnar Martin. Jag tar i hand och presenterar mig och presenterar Agneta. Och jag säger att men jag har pratat lite med Sara i telefon. Och hon har ju gett mig okej att söka igenom huset. Skulle det vara okej nu när du ändå är här? Ja, nej det går inte. Nej, varför inte då? Nej, Sara är inte här. Nej. Men om du ringer och frågar henne då, är det okej? Ja, nej jag har... Vad han sa? Jag har glömt hennes telefonnummer. Jag kan inte det. Jag har ingen batteri i telefonen. Ja, nej, men jag har hennes nummer så det är lugnt. Du kan få ringa från min telefon. Eller jag kan ge dig numret. Nej, men jag har inga pengar på min telefon, så var det. Ja, okej. Men då får du ringa från min. Ja, nej, men det går inte. Jag vill inte störa henne. Så det var liksom... Han försökte bara hitta svep själv för att komma undan att vi skulle kontakta henne. Och jag vet att vi tackar för oss. Och när han stänger igen den här dörren så borde Agneta och jag titta på varandra och säger i mun på varandra, fan vilken lögnare liksom.
Men om du liksom visualiserar honom när han var där då, vad fick du för intryck av honom liksom, om du skulle försöka beskriva honom?
En ganska lång kille upplevde jag det. Han ser väldigt ung ut. Alltså, det låter väl knäppt om man ska så här kategorisera folk, men han ser ut som en typisk bonde om man nu ska säga så. Han går i fristadsbrallor och sådär liksom, ja, kanske så man skulle beteckna en människa som man vet med sig, om man nu ska vara lite fördomsfull faktiskt.
Nästa möte med Martin sker när Sara är med. Therese Tang och två av hennes kollegor möter Martin och Sara som ute promenerar.
Jag går fram och presenterar mig. Och först så är de lite osäkra på om de ska vilja stanna. De liksom visar att vi är på väg. Vi är ute och promenerar. Jaha, ja, vad gör ni då? Ja, men vi kollade skörden lite här och tar en kvällspromenad som vi brukar göra. Okej.
Okay. Therese Tang spelar in samtalet på sin mobiltelefon. Något hon inte berättar för Martin och Sara.
Tjena! Det var en timing. Får jag presentera mig då ni tidigare? Jag tänkte, jag har ju inte träffat Martin, jag har inte träffat dig. Hej Sara.
Hej. Det är
seriöst. Ja, precis. Hur är det med er?
Jo, det
är bra. Var du på kvällspromenad?
Måste passa på.
Precis.
Ett par gånger när Martin pratar så slänger hon ganska arga blickar på honom. Att... Ja, men nästan som att man säger så här, typ håll käften om du tänker dig att nu vill jag inte att du ska prata eller nu vill jag inte att du ska säga mer. Det kommer x antal eller ett par såna gånger där hon liksom ger honom onda ögat, om man kan säga så.
Vad tänker ni om det här när ni blir förra detta?
Vilket år?
Ja, om avspärringar är det.
Vilka år? Jag har inte sett några avspärringar.
Det står ju i media precis överallt att polisen är och letar och det är eftersom vi hittade ju
ett område. Så att, ja, det finns ju flera höll jag på att säga, som är intressanta här nu. Okej. Ni visste inte ens om det?
Nej.
Håller ni inte uppdaterade? Nej, ni är ju för fan ungdomar.
Vi har ingen tidning och vi satt ute på nätet heller, tycker jag.
Men lillsyran däremot, hon är väl så här. Så hon brukar alltid höra av sig till mig sen. Men det kan ju ta en eller två veckor liksom senare. Då kan jag få reda på saker och ting.
Okej.
Ja, där ser man.
Men då står du ändå och tänker att det här är de som polisen misstänker har gjort det.
Ja. Alltså det är två personer som sticker ut från resten av byn, om man säger så. Alltså då har det ju gått ett par år, eller två år, från det här med 2012. Då har jag plockat på mig lite erfarenhet också och haft x antal andra människor som har varit försvunna. Och jag kan säga så här, det finns inte ett fall som jag har varit med om när en anhörig inte varit intresserad av att leta. Snarare tvärtom. De vänder och vrider på varenda sten. De är uppe dygnet runt. De äter inte. De sover inte. De tar ledigt från jobbet. Man gör allt.
Men det gjorde inte de.
Snarare tvärtom.
Martin och Sara pratar hellre om ett brev som de fått. Ett mycket märkligt formulerat hot.
Brevet är som du fick, har du gjort en anmälan på det?
Men hotet är väl...
Du har fått fler till och med?
Nej, men det är hotet.
Jaha, okej. Ja, nej, för när man läste det... Då
var
det
väl inte tappat på allvar längre.
Asså.
Tycker inte vi. Hur länge sedan är det?
Ja, men det var ju nu i dagarna väl, va? Var det?
Nej, det är inte nu i dagarna vi har fått det. Det är ju... Hade vi vägmötet på den här vägen, då var vi ju här inne.
På vägmötet som grannarna har haft, man ansvarar alltså gemensamt för byns vägar, dyker brevet upp.
Och då läste Åke upp ett brev och vi förstod ingenting.
Britt-Marie Einarsson var en av grannarna som lyssnade på Martins pappa Åke.
Har du fått det i din brevlåda, sa till Åke? Nej, de har fått det på ställegården, sa han då.
Flera grannar har sparat kopior av brevet.
Så här har ni ett exemplar, ja.
Ja.
Brevet handlar om Britt-Marie Einarssons sambo, Mats Råberg. Han arrenderar mark av Göran Lundblad. Mark som Törnblads vill åt. Enligt Martin har Mats Råberg utsatt honom och Sara för hot och skadegörelse. Det här brevet ska bevisa detta.
Nu är det följande som gäller. Råberg ska få ett flerårigt kontrakt. Råberg har inte skyldighet att fixa följande skador på samtliga byggnader. Grannsämjan ber om att få slippa höra allt som hittas på om Göran Lundblads arrendator och tidigare gode män. Grannsämjan tycker heller inte att Sara och Martin ska få bo kvar och nyttja övriga saker som innefattar Göran Lundblads egendomar. Om inte detta uppfylls kommer konsekvenser. Eran son Vince kommer att råka ut för samma sak som Göran, .. Grannsämjan kommer att utsätta er för samma saker som Råberg fått utstå. Det här vill jag bara säga att ni inte kommer att få en lugn stund, så vårt råd är att flytta omgående. Jag var så överrumplad så jag kunde liksom inte... Jag förstod inte riktigt vad Åke läste. Men man blir ju lite skakig sådär då. Så tänkte man, vad är det här för någonting och vem har skrivit det? Så det kändes ju obehagligt. Och så var det någon mer som sa någonting om att det var ju lustigt och sådär, ja. Och sen blev det inte mer tal om det. Så Åke vek ihop det igen och stoppade det i bakfickan. Och sen så fikade vi och sådär. Jag satt vid samma bord som både Åke och Martin och Mikael och ihop med en annan kvinna till. Då, så att. Men det var inget. Då pratade de inte mer om brevet.
Therese Tang känner till hotbrevet. Om hon vetat vem som egentligen skrivit det hade hon kanske tänkt sig för en extra gång. Men faktum är att Therese Tang ändå vet tillräckligt om Martin och Sara för att misstänka att det är de som mördat den försvunne Göran Lundblad. Ändå kommer hon under slutet av maj och fram till midsommar 2014 att intensifiera sin kontakt med framförallt Martin Törnblad. En person som, ovanpå misstankarna om mordet, dessutom är omvittnat brutal mot djur.
Kan du beskriva lite hur han betedde sig mot djuren?
Ja, som när kalven exempelvis inte ville dricka så kunde han slå dem ett nappspann i huvudet.
En av de anställda på Törnblads gård vittnar om förhållandena och hur Martin behandlar djuren.
En annan incident var när han tog stålhättan och slog ihjäl två kalvar med.
Mm.
När de inte ville dricka.
Mm.
Och det ska komma fler vittnesmål som bekräftar den här våldsamma och empatilösa sidan hos Martin. Här hörs en annan för detta anställd som slutade på Törnblads gård för att hon inte stod ut med hur djuren behandlades. Värst var Martin med kalvarna.
I ett tillfälle så hade vi en kviga som kalvade.
Mm.
Och sen fick hon sån här psykosliknande grej och var ju snäll med kalven.
Mm.
Jag sa till Martin att han fick ta bort kalven.
Mm.
Så jag hjälpte honom att flytta ut den.
Mm.
Och gick tillbaka och stängde in i boxen då.
Mm.
Och när jag tittade tillbaka igen då ser jag han tar läggen.
Mm.
Sen han liksom ser upp den och då vände jag mig om och... Eller...
Så han slog helt enkelt ihjäl kalven med en slägga?
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Therese Tang har pratat med flera människor i Norra Förlösa. Hon har också hört historierna. Ändå fortsätter hon träffa, prata och ifrågasätta Martin. Vad är hon för slags människa? Hur vågar hon? Vad driver Therese Tang?
Hon är ju i allra högsta grad annorlunda. Hon är inte vem som helst.
Kriminaljournalisten Joakim Palmqvist har ett svar på frågan. Han har jobbat ihop med Therese Tang i sitt arbete med boken Hur man löser ett spaningsmord.
Hon har ett driv, hon har ett sinne för detaljer, hon har ett gott minne, hon är fokuserad på problemlösning eller vad man nu ska säga. Och där gjorde jag väl inledningsvis när jag pratade med henne reflektionen att det här var nog rätt person att vara i just den situationen. Jag tror att det är få andra som hade kunnat locka ur Martin Törnblad de uppgifterna som hon gjorde.
Nu är det ju svårt för dig eftersom ni har skrivit en bok ihop och var helt objektiv, men om jag säger så här, är hon, hur många delar i henne är modig och hur många delar är dum?
Det är ju jag som har skrivit boken såklart, men på hennes men och som har efter intervjuer med henne på de uppgifter hon lämnar, så synvinkeln är ju hennes. Men det sagt, så jag menar, det finns nog en, i varje envis människa finns det nog en dumskalle. Jag är till exempel personligen jättekorkad i vissa sammanhang, för jag, vissa saker är väldigt envis med, och sånt tror jag hon också är. Det måste finnas en, kanske en blindhet för egen säkerhet i vissa sammanhang, en blindhet för en gränslöshet om du så vill på ett positivt sätt för att kunna lösa något sånt här.
Det är klart att man är nyfiken, det är klart att det har startat liksom en snurra i huvudet vad det kan vara, och alltså jag har ju min magkänsla till något som inte stämmer. Det är väl den som har drivit mig hela tiden i det här liksom, att vad ska man säga, ta reda på mer liksom. Vad kan jag få veta?
I juni 2014 börjar Martin aktivt söka kontakt med Therese Tang. Från att det är Therese som sökt upp Martin och Sara och ställt frågor börjar nu rollerna skifta. Frågan är nu vem som egentligen har initiativet. Vem är nyfiken på vem? Natten mot den 18 juni skickar plötsligt Martin ett sms till Therese.
Jag får ju ett sms där han skriver att han har någonting att berätta för mig. Och han vill att jag ska stanna oss emellan. Att jag inser att det här vill jag spela in. Så att jag har ju en annan telefon och pratar med honom på högtalare. Och så spelar jag ju in samtalet.
Tjena, det var Therese.
Hallå,
är du trött eller? Ja, lite. Jag har faktiskt hävt i mig ett glas vin. Eller två, så jag mår rätt bra faktiskt.
Det här ska bli ett mycket märkligt samtal som börjar strax efter midnatt och pågår i över 4 timmar. Therese ljuger om att hon druckit vin. Hon vill att Martin ska sänka garden. Hon låter honom prata på om hur mycket han har tänkt på henne.
Jag känner mig pinsam.
Du känner dig pinsam? Vad är det? Förklara för mig så jag förstår. Jag hänger inte riktigt med i...
Nej, jag gör inte det, va?
Nej, jag gör inte det.
Nej, jag bara... Det känns jobbigt för jag tänker på dig ibland.
Du tänker på mig ibland?
Ja, exakt.
Mm-hmm.
Nu känns det lika hårt som när du är polis.
Ja, men det vet ju att det är ju inte riktigt. Jag försöker mer bara förstå dig.
Ja. Du skriver som en polis. Du beter dig som en polis. Du vet att du mycket hatar polis egentligen.
Det gör jag väl inte. Nu tar du väl i.
Jo, det gör du.
Ibland försöker Therese Tang växla spår och prata om fallet istället.
Vissa saker gör du bort dig med på kroppsspråket till exempel.
Jag är bort mig på det?
Ja, det gör du.
Så. Som till exempel?
Ska jag lära dig det menar du?
Ja.
Ja. Ja, men det är framförallt när Sara är i närheten. Då gör du bort dig hela tiden.
Vadå?
Ja, hela ditt kroppsspråk och alltihopa, hur du beter dig runt henne, blickarna mellan er.
Ja.
När Martin nämner att han har fått indikationer på att polisen lyssnar av hans och Saras telefoner.
Om det här med avlyssning av telefon.
Okej.
Så det ger mig fan på att de gör.
Försöker Therese tona ner den delen.
Ja, jag tror inte ni behöver känna er så drabbade utav det ändå med tanke på att ni inte liksom något huvudprimär, alltså förstår du?
Nej.
Ibland bränner det till. Det känns som Martin har någonting att avslöja.
Man måste ju ha bevis för
det. Bevis och bevis. Finns det inga, det är det som jag säger, det kommer knappt finnas några bevis efter 2 år. Finns det bara lite bevis och sen alla övriga säger samma sak.
Du menar Göran?
Ja.
Men då måste han ju hittas. Ja, det är inte så jävla lätt kanske.
Nej, det vet ju inte jag.
Det känner jag att det är en omöjlighet.
Men så ändrar samtalet karaktär igen. Therese minns hur konstigt hon upplevde hela situationen.
Han berättar ju relationsproblem mellan han och Sara. Och det är väl egentligen det som man kan förstå häcka mest i hans huvud.
Ja.
Vadå? Men alltså typ vadå? En familjerådgivare eller vad? Eller?
Nej, men att det inte fungerar riktigt i sängen så då, va? Hur man ska tänka på om det finns några hjälpmedel som kan göra att man slappnar av lite mer eller så.
Åh, herregud. Oh no.
Ja, 1,5 timme in i samtalet pratar Martin och Therese om väldigt privata saker.
Han pratar om hans och Saras samliv, att de har problem där. Ja, det är väldigt mycket konstigt. Väldigt mycket konstigt. Alltså, framförallt inte sånt som man pratar med en person som man inte känner. Eller han har ingen koppling till mig överhuvudtaget. Jag hade inte öppnat upp mig så för en total stranger. Liksom. Det hade jag inte.
Kan jag berätta vad jag
köpte? Ja, det är klart.
Jag har köpt en penisring.
Ja.
Sen har jag inte fattat det, vad den gör.
De är rätt kass.
Va?
De är rätt kass.
De är rätt kassa?
Mm.
Ja.
Hur Therese Tang agerar här kommer spela roll senare i den här historien. Hon byter sina roller. Ibland rådgivare. Ibland tydlig i sitt uppdrag från Missing People. Ibland bara intresserad av Martin. Ibland väldigt frispråkig. Det ni ska få höra nu spelar vi upp för att det har en relevans i fallet och hur man sen ska bedöma Martin och Saras skuld.
Det här att man kunde flera timmar förut, det kan man inte längre. Jag fattar inte vad det har tagit vägen. Det måste ju vara den här.
Ja, men herregud, vem fan vill att man ska ligga i flera timmar? Alltså, de tjejerna, det är bullshit. Nej, fy.
Fy?
Nej, men bara ligga och nöta. Det är ju för fan bara skav så.
Ja.
Går hon över gränsen? Vilka gränser finns det ens? Två privatpersoner får ju prata om vad som helst. Kanske är det ju just här hon skapar förtroendet som sen leder fram till att den här historien får en lösning.
Man ska ha riktigt förspel och lite här och lite avstånd.
Jo, fast är det inte bara då jobbigt att bara ha jävla überboner mitt uppe i alltihopa som är i vägen konstant hela tiden? I själva verket så vill du inte annat än att bara stoppa in den och ge hjärnet liksom.
Men en viktig poäng att ha med sig när man lyssnar här, att så här kan inte en polis agera. Vilka risker som finns med den här typen av utfrågningar ska vi återkomma till.
Det går ju självklart mycket tankar i huvudet på att det är en mycket konstig individ man talar med. Och det är klart att man funderar liksom på hur mycket han ljuger i det här samtalet och vad som kan vara sant och vad vill han ha ut av det här samtalet.
Efter 4 timmar och 6 minuter tar samtalet slut. Och Therese Tang menar att saker och ting börjar ske utanför hennes kontroll. Initiativet har nu tagits över av Martin. Och Therese beslutar sig för att be polisen om hjälp.
Jag ringer upp polisen och säger att han börjar bli lite väl pushy nu. Jag börjar känna att jag inte riktigt reder ut det här. Jag vill nog ha hjälp. Jag vet inte om jag vill träffa honom själv. Jag tycker att han... Ja, han beter sig märkligt. Och så säger polisen till mig att har du kontakt, men du ska inte vara den som söker upp honom, utan alltså, då ska det vara han som ringer dig och inte du som ringer honom liksom.
På kvällen den 18 juni skickar Martin ett sms till Therese.
Tänkte på en sak som är viktig för mig, och det är att om det skulle bli något mellan oss så vill jag se dina barn nästan som mina, för jag vill inte för allt i världen vara utan barn. Kram.
Och nu händer saker snabbt. Martin vill träffa Therese Tang. Bara de två. Han har något att berätta. Och Therese tar ett lika avgörande som farligt beslut. Hon bestämmer sig för att träffa Martin, som hon misstänker är skyldig till mordet på Göran Lundblad.
Men ändå stämmer du träff med Martin?
Ja, alltså den här killen har då alltså berättat att han vet var jag bor, han vet var mina barn går i skola. Jag har ju varit rätt öppen mot honom, så han vet var jag jobbar. Han visste att jag jobbar i helg. Då jobbar jag ju på polisen också, jag jobbar ju i Västervik där på arresten. Och jag vet att han har koll på alla de här bitarna och han kommer inte ge sig. Det är lite som att välja mellan pest eller kolera. Antingen så säger jag nej och så kan han stå här utanför mitt hem när jag inte är här och det är mina barn här. Eller så kan han stå utanför jobbet när jag har varit och brottats med en massa busar en hel natt och är skittrött och inte alls i mitt sinnesfulla bruk för att kunna ha någon bra, konstruktiv dialog med honom. Så att jag får göra det så säkert och osäkert som jag bara kan själv. För jag förstår att han kommer att komma, varken jag vill eller inte. Det framgick rätt tydligt liksom.
I rätten hör vi hur Therese försöker skydda sig på bästa sätt inför mötet.
Natten mellan den 18 och 19 så sov jag nästan ingenting. För vi satt och installerade säkerhetsappar allihopa. Jag sa det att trycker jag på den här knappen så då ska ni ringa och larma nu och inte sen. Ifall det skulle vara att det är någonting. Och det var just den här magkänslan. Tänk om. Mm.
För det här mötet kommer inte ske där Therese vill att det ska vara. På ett café bland människor. Martin har nämligen ändrat sig. Han vill vara säker på att de får vara ensamma.
Men han ringer mig på morgonen och säger att hej, jag sitter i bilen. Jag tror han säger att han är i Mönsterås då. Och jag känner bara shit. Jag bara flyger upp och säger bara va?
Therese befinner sig i sin kollega Anders hus i Gamleby nära Västervik. Där Therese arbetar som arrestvakt.
Alltså jag kör som en runda. Alltså träffa honom i Anders hus. Det är liksom det sämsta huset att träffa någon i. Anders är elitskytt. Han är elitklättrare. Alltså hela hans hus är en godisask med farliga grejer.
Strax efter 7:30 på morgonen, torsdag den 19 juni, dagen före midsommar 2014, svänger Martin in med sin mammas Saab 9-5 på uppfarten till huset.
Han kör upp på den här uppfarten. Och jag vet, jag står och smyger i ett fönster liksom för att se vad gör han inne i bilen, hur beter han sig. Och han fäller ner det här solskyddet och tar upp spegeln och fixar till kalufsen. Och jag ser att han är nervös. Och någonstans där då så känner jag bara, yes, jag har ett övertag.
För jag,
ja, men en människa som är nervös... Alltså, hade han kommit dit och varit jättekaxig och jättetuff, då kanske jag hade blivit nervös istället. Men när jag ser att han är nervös, då känner jag att då kan jag vara den starka, liksom. Så jag öppnar upp dörren och bränner av ett leende och säger, ja, tjena, var det svårt att hitta? Ja, nej, det gick bra. Ja, välkommen in. Och han ville egentligen bara hänga och kolla på film. Han tyckte liksom att vi kan väl ha en vanlig dag här och kolla på tv. Och bara, ja, fast... Det kanske inte riktigt därför du ska umgås med mig. Jag finns utav två anledningar. Och det är antingen för att vara ett anhörig stöd, för att man vill prata om det som är jobbigt. Alternativt om man liksom har något informativt att ge mig. Det är liksom de två alternativerna som jag finns för dig.
Men här har han väl också sagt att han är intresserad av dig?
Nej, alltså han har väl aldrig sagt att han är intresserad. Alltså han har ju gett hintar hela tiden har han gjort. Jag ska inte säga att han har sagt rätt ut att jag är intresserad av dig. Han har ju varit småflörtig, det har han ju varit, absolut. Mm. Men om jag har tagit det på allvar, nej, det har jag nog inte gjort.
Senare under det här laddade mötet ska Therese slå på inspelningsfunktionen på sin mobil. Men nu, i början... sker samtalet bara mellan henne, Therese, en lokal Missing People-chef och arrestvakt, och så Martin, en 24-årig kille som hon misstänker mördat Göran Lundblad.
Det kommer väl till det läget att jag mer eller mindre synar en bluff ifrån honom. Han berättar att han har varit uppe i Stigtomta och misshandlat den här nya killen då som Sara har träffat.
Förhållandet mellan Sara och Martin håller på att ta slut. Sara har åkt till sin pappas andra gård, Stigtomta, utanför Nyköping. Och där har hon träffat en annan kille.
Och då berättar han att det gick rätt vilt till och att den här killen är rätt ordentligt sönderslagen då. Jaha, säger jag. Och i samma veva så tittar jag på hans hand. Och jag ser inga märken där. Du berättar för mig att bara för en dag sedan så har du varit uppe och grovt misshandlat en kille. Varför finns det inte ett spår på dina händer utav det? För om det har gått så allvarligt till som du säger, då skulle det synas på dina händer. Och då vet jag att då tar han upp och så visar han så här. Han hittar liksom en liten blämma någonstans på fingret som skulle kunna vara att du gör så här och får ett litet hack liksom. Nej, så jag, det där funkar inte. Du ljuger, säger jag. Och så säger jag, du har ljugit för mig förr. Ja, vad menar du då? Ja, men jag vet att du har ljugit för mig. Och det har jag ingen aning om. Utan det är bara den känslan jag har haft. Men jag testade honom. Och då sa jag, du vet den här gången då jag var med hundföraren och knackade på i ditt hus första gången vi träffades. Du sa att Sara inte var hemma. Men det var hon också, eller hur? Säger jag. Hur vet du det? Så. Ja, så hon var det va? Mm. Ja, det var hon. Vad var hon då? Ja, hon satt på ovanvåningen och höll munnen för vind så att han skulle föra en oväsen där uppe så att ni skulle höra. Ja, när det säger jag. Hur kan du läsa mig så väl, Therese? Hur kan du se när jag ljuger? Och jag bara löpte linan utan, men jag bara kan det. Så jag bara kan läsa när folk ljuger. Du kan inte lura mig. På samma sätt som att jag vet att du har någonting med Görans försvinnande att göra. Det tror jag, så jag känner mig rätt säker på det. Och då börjar han så här skruva och vända och vrida på sig, så här obekväm. Man ser liksom att det blir liksom små svettpärlor i pannan och... Kanske är dags att du berättar för mig vad som har hänt egentligen. Och det här, det är som att trycka på en knapp på honom. Alltså, allt bara öppna upp sig och det här, det bara forsar ur honom. Och det kommer ju in i minsta detalj. Och det är inte att han berättar in i minsta detalj rätt upp och ner, utan jag ställer mycket följdfrågor. Varför då? Hur tänkte ni då? Vad hände då? Vem gjorde det här? Varför?
Enligt Therese Tang erkänner Martin Törnblad där och då för henne att det är han som mördat Göran Lundblad genom att skjuta ihjäl den 62-årige mannen tidigt en morgon med en hagelbössa.
Och han berättar ju väldigt detaljerikt. Som när han berättar precis vid skottögonblicket hur han liksom då ser hur det här ögat ploppar ut och blir nästan tre gånger så stort. Rummet fylls av en stank av avföring och urin. Och det är muskelavslappningen i kroppen som gör att det kommer vid skottögonblicket.
Martin ska också påstått att Sara var med och planerat mordet. Låste upp dörren till ställegården så att Martin kunde komma in och sen också hjälpt honom gömma sin pappas kropp.
Sara vill absolut inte se det här, så att han... Han sa åt henne att hon skulle gå och sätta sig i trappen och vänta. Och sen när han väl var skjuten så skickade han iväg henne och hämtade ena pressändningen och det här blåa plastrepet. Så att hon skulle slippa se honom då. Sen så berättade han ju då hur man forslar ner den här kroppen ner för källartrappen där pickuppen sen då stod, är inkörd för att lyfta upp. Men att han orkar inte lyfta upp, gör han själv. Han beskriver hur det pissar blod ner i källan. Liksom, ja, han tyckte det var obehagligt. Och han beskriver hur att upp, han beskriver en ganska dramatisk scen mellan honom och Sara där. Där hon vägrar att lyfta upp Göran. Och då blir han förbannad och skriker på henne att om inte du hjälper mig nu så kommer jag ringa polisen och berätta alltihop, eller så kommer jag skjuta mig själv, så kan du stå här. Så han tvingar ju henne att hjälpa honom med detta då. Och lyfta upp henne då. Eller honom på pickuppen då. Samtidigt som hon mer eller mindre bröt ihop i samma veva.
Therese Tang menar att just då, när erkännandet kommer, så känns det inte som en hotfull situation för henne.
Det är ingen liten kille. Men helt plötsligt så känns det som att man sitter med en femåring bredvid sig. Han springer på toaletten om vartannat. Han mår illa, magen kurrar och låter. Och jag tror, samtidigt som det är en lättnad att prata om det, så tror jag att han tycker det är skitjobbigt också. Han har nog ett ganska brett känsloregister. Det ser så ut på honom då, som går igenom hela hans kropp. Jag är inte rädd. Nej, det är jag inte. Utan där och då ser jag en väldigt liten människa som mår väldigt, väldigt, väldigt dåligt.
Enligt Martin ska han ha kört kroppen till en grot som är grävd natten före på en av Törnblads åkrar. Där påstår han att Göran Lundblads kropp ligger begravd. Therese förstår att kroppen är det viktigaste beviset för brottet. Samtidigt menar hon att rädslan över den situation hon befinner sig i börjar komma. För vad händer om Martin plötsligt inser vilka konsekvenser hans erkännande kan få?
När jag fått den här historien så insåg jag att jag måste göra någonting. Något måste jag göra. Så jag säger till honom att du måste peka ut den här platsen åt mig. Jag måste ha liksom, veta fysiskt var ligger Göran. Och jag har kartorna på nedervåningen. Så om vi går ner så kan vi liksom kika på det. Och jag vet att jag vågar inte gå ner först för trappen. För jag tänker att tänk om han kommer på vad han har berättat precis och får för sig att putta ner mig. Så jag vet att jag visar liksom handen att går du ner först så går jag bakom honom. Och när vi går ner så då är det en toalett precis till höger nedanför dörren där också då. Och då går han in på den. Och när jag går bakom honom i trappen då börjar jag plocka upp inspelningsappen och liksom håller på och sätter igång den på telefonen.
Prasslet vi hör är Therese Tang som tar fram papperskartor över några förlösa.
Där skiftar han lite. Han blir frustrerad, han blir förbannad. Han är så nervös, vet du. Han skakar så mycket så han kan inte hålla sin telefon. Händerna bara går så här på honom. Och magen, den kurrar och låter konstant.
Men vad är diket innan det? Det är inte innan det. Går det inte att få upp Google? Vad är det den heter?
Vad jag
heter? Nej, vad är det heter nu?
Google Earth, tänker du då?
Ja.
Jag vet att jag tar telefonen och försöker navigera med kartor där. Problemet är att jag är en riktig Apple-människa, så jag kan inte med Android, så jag fick inte det att funka. Och jag vet med mig att vid ett tillfälle så var jag på väg och skulle ta min telefon, så kom jag på helvete, jag kan ju inte vända den om, för jag spelar ju in. Så då fortsätter jag liksom på att blippa med han, så inser att jag måste lösa det på den här telefonen.
Jävla telefon.
Läckeby, det måste vara den vägen.
Men efter mycket om och men så lyckas vi navigera oss fram då till den här platsen. Där han då pekar ut honom så nära på metern.
Där är det. Du ser att kanten där.
Är det en väg eller vad är det för
något? Det är gräns till grannen. Okay. Diket är där.
Diket är där. Är det vattenfyllt?
Ja, det tror jag.
Ja.
Och sen där då, ur gränsen.
Ja.
Och här sitter det bara staket, typ taggtråd.
Okej.
Okay. Men där taggtråden möter mot massa tär och sten och lite varje.
Mm.
Och sen är det typ...
Där är den typ... Ja,
och så är det en bit. Ja, och så är det 15-20 meter ut.
Mm.
Där är det. Mm. Exakt.
Hur långt ner tror du?
Typ där.
Jo, men och så är det marken.
Ja, det är nog 50-2 meter.
Och då säger jag till honom att om du nu... Nu åker vi tar en fika.
Men... fika.
Ja.
Jag tror du behöver det. Jag med. Jag är jättehungrig.
Ja.
Och det tänker jag utav den enkla anledningen att jag måste komma ut public. Jag kan inte vara här själv med honom. För att hans tankar, han kan ju landa ganska snabbt i tankarna när som helst. Jag tänker vad jag sagt, vad jag gjort liksom. Jag vill inte vara själv med honom. Och när vi sitter på det här fiket, alltså då ändrar han sig helt och hållet. Från att ha varit den här försynta, nervösa lilla pojken till att bli jättekaxig och berätta att ja, alltså du ska sätta de här jävla puckopoliserna liksom, för fan vad Sara och jag har garvat om dem, för de är ju helt jävla tröga. De har ju trott på alla våra lögner hela tiden. De har ju aldrig fattat ett jävla skit. Och ja, vi har ju spelat på de här och de här grejerna och så jävla blåsta de fattar ju ingenting liksom. Han blir liksom kaxig och växer i orden och alltså gör liksom någon form av humorscen av en rätt bizarr händelse liksom. Och det känns, då börjar det kännas obehagligt. Då börjar jag känna liksom att jag börjar bli rädd. Det är jobbigt. Och jag tänker bara shit, han har fan sin bil där. Jag måste köra med honom hem, men jag vill inte in i huset igen. Så vi åker till huset och jag släpper av honom och sen säger jag, shit, jag glömde köpa jordgubbar. Vilket i och för sig stämde, för jag hade lovat grabbarna på polisstationen att jag skulle med mig midsommartårta den natten. Så han åker och jag åker tillbaka då, där kaféet ligger även ett Ica. Och jag går in dit, köper 2 liter jordgubbar, går och sätter mig i bilen. Och alltså det bara, alltså det hellregnar ner. Jag kommer ihåg att jag sitter i bilen och jag ser ingenting än ut. Och den här, alltså jag kan inte säga hur lång tid jag sitter i bilen. I normala fall har jag ganska bra tidsuppfattning, men där och då jag är helt tom i huvudet samtidigt som det snurrar så himla mycket. För det går så mycket tankar. Och jag bara, vad fan hände? Vad har jag precis hört? Vad har jag precis varit med om?
För Therese är historien långt ifrån slut här. Vi ska återkomma till dig i kommande avsnitt. För hennes relation med polisen i Kalmar blir från och med nu problematisk.
Men för polisen var det här, hur man än vänder och vrider på det Therese Tang just gjort, den avgörande pusselbiten som ledde fram till att kroppen hittas. För den 3 juli 2014 gräver man upp den mördade Göran Lundblads kropp på exakt den plats som Martin Törnblad pekat ut.
Ja, det stämmer. Igår kväll så hittade polisen vad man tror är kroppen av den man som länge varit försvunnen från en by utanför Kalmar. Under dagen igår så grävde de på en plats inte långt från den 63-åriga mannens bostad.
Ni som lyssnar via Acast kan se en bild från polisens fyndplats nu. Polisen har till och med citerat Martin Törnblad under bilden.
Där taggtråden slutar och 20 meter ut i åkern.
Det var en ganska specifik plats ni grävde på. Hur visste ni exakt vad ni skulle gräva?
Ja, det är vittnesuppgifter som har lett fram till att polisen har kunnat ringa in just det här området som är intressant. Och man har arbetat med georadar och med likhundar.
Det här fyndet nu som ni gjorde då, stärker det misstankarna mot de två som sitter häktade?
Ja, det gör det. På grund av valet av plats då.
I nästa avsnitt av Spår.
Du vill inte yttra dig överhuvudtaget.
Nej, precis. Tack.
I tingsrätten väljer Martin att utnyttja sin rätt till tystnad.
Han vägrade yttra sig.
Vet du varför han vägrade?
Jag tror det var känsligt.
Men genom sin advokat meddelar han att historien som han har berättat för Therese Tang är lögn.
Ja, han berättade att han var oskyldig till brottet.
Martin påstår att han är oskyldig till mordet.
Han medgav att han hade varit med och städat. Han medgav att han varit med och undskaffat liket och att han hjälpte skytten.
Mannen erkände att han deltagit i att gömma undan kroppen. Han skyllde dock mordet på en annan person utan att avslöja den personens identitet.
Och vad är det egentligen som binder Sara till mordet på pappan?
Den jämförelse med vad man bör ha gjort och vad Sara har gjort, den bygger på någon slags amatörpsykologi, menar jag. Och amatörpsykologi är inte tillräckligt starka heller för att nå upp till beviskrav som råder, anser jag. För hon är inte knuten till brottsplatsen överhuvudtaget.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast.
Exekutivproducent är Carl Rosander, projektledare Vianjala, researcher Nina Silventoinen.
Musiken görs av Underton och ljudtekniker Jonas Sjöberg.
Följ och diskutera spår på hashtag sparpodcast.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.